Vi ska börja ikväll och läsa i Lukas 21 kapitel. Kapitel 21 hos Lukas. Jesus undervisar där om tidens avslutning. Och vi ska läsa från 25 till 36 verserna. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, till er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Här talas det mycket om ångest. Hedningarna ska gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån, står det här. Och när man börjar titta lite grann i skriften om vad havet symboliserar, så symboliserar det framförallt fördärvsmakterna. När vi kommer till Bibelns sista kapitel, så står det att havet fanns inte mer. Och det betyder inte att man får öva torrsim sen i paradiset, så att säga. Utan det betyder på något sätt att de fördärvsmakter som får bilar att rosta och gamla gubbar att bli giktbrutna och hus ruttnar och annat sånt här. Allt det där är ett förgånget kapitel. Fördärvsmakterna är borta. Men här står alltså att hedningarna ska gripas av ångest och rådlöshet i havets och vågornas dom. Det ska bli en tid innan slutet då, så att säga, mycket av det som bär fördärvets prägel accelererar på jorden. Och då människor grips av ångest när de ser allt detta ske. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skaka, säger Jesus. Himlens makter, ja, det är luftens härsmakt. Alltså ondskans andemakter i himlarymderna. De ska komma att skakas. Och det som händer då med människorna på jorden, kanske mycket, är att människorna kommer att gripas av ångest. Jesus säger att när allt detta börjar ske, så ska vi lyfta våra huvuden. Ty då närmar sig vår befrielse. Och sedan ger han en liten tidsangivelse. Lagom dunkel för att ingen ska börja att räkna ut när Jesus kommer tillbaka med klockslag och datum. Men i alla fall så att vi får en liten fingervisning. Han talar om fikonträdet. Och det står i skriften som en bild av Israels folk. Jesus som förbannar fikonträdet någon dag innan han tas till fånga. Det talas om att det Isais avhuggna stam ska skjuta skott. Och det är det trädet som har förtorkat från roten och uppåt. Nu kommer det nya skott. Herren återsamlar sitt folk. Då ska det tydligen bli en tid då åtminstone många människor på jorden kan låta sina sinnen fördunklas av omåttlighet. En tid av välstånd alltså. Då man kan riktigt stå på huvudet i det materiella om man vill. Och då allt det här som ska skötas och hållas i ordning och putsas och grejas. Det kan ta sån tid. Så att, vad ska vi säga, det andliga livet bleknar bort. Och kanske att vi extra mycket tenderar att stå på huvudet i det där. Därför att det finns så mycket som inger fruktan. Och när man har tittat riktigt länge på Rapport och riktigt länge på Aktuellt så går man ut och putsar bilen för att spänna av. Istället kanske för att söka Herren. Det ska bli en tid av ångest. Och nog känner vi igen det. Därmed är ingenting sagt om hur länge det dröjer tills Herren kommer tillbaka. Men Israels fikonträd börjar knoppas. Och nog är det en tid av ångest. Vi har ju blivit ganska vana, vi västerlänningar, av att tänka på ångest som produkten av ogynnsamma uppväxtförhållanden. Det är inte konstigt att jag känner ångest, en sån barndom som jag har haft. Och det är sant, det kan inträffa. Men jag tror än mer att det som verkligen skapar ångest i våra liv, det är ju den bild som vi var och en av oss gör sig av framtiden. Jag tror på något sätt att det mått av ångest som vi kan känna står mera i proportion till hur vi tänker oss framtiden. Det är ju helt klart att om man har många tråkiga upplevelser bakom sig så färgar det ens bild av hur framtiden ska komma att bli. Det är lite svårt att vara framtidsoptimist om hela ens föregående liv har varit en enda serie av förnedringar och besvikelser. Men den ångest som jag hoppas att du slipper känna, men som vi ändå allesammans vet att väldigt många dignar under mitt i all välfärd. Den kanske ändå betydligt mer har att göra med hur vi samfällt ser på framtiden. Hur det lätt går något sorts krampartat i vårt välståndsnjutande. För att vi säger som Ludvig den 15, efter oss syndafloden. Och jag tror att det Jesus talar om här, det är att han vill på något sätt mana oss och instruera oss att se upp med den där ångesten som kommer att drabba, så att säga, alla människor. Inte minst därför att himmelens makter ska skakas. Vi kommer att utsättas och utsätts kanske alla redan för väldigt mycket påverkan. Vi påverkar varandra, vi utsätts för olika former av påverkan som gör att vi kanske får lätt att känna det här. Och så manar oss Jesus på något sätt att se upp med det där. Därför att det får så lätt till följd att vi glömmer honom. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Vi kommer in i sammanhang där så pass starka krafter kommer i rörelse att vi får ropa till Gud om hjälp att stå på benen. Det är faktiskt det Jesus säger. Och då ska vi inte bli överraskade om det blir så. Många kristna idag när de möter det här De slår sig ner och så ser de ut som ett enda levande frågetecken. Och så säger de, vad är det för fel på mig eftersom jag drabbas av detta? Det måste ju vara något fel någonstans. Nej, det är inte säkert. Herren har sagt att det ska bli så. Vi kanske måste lite grann försöka förstå detta med ångest. Och det har jag känt på mitt hjärta att jag skulle ta upp det här arslandet. Det kanske, låter kanske inte så uppiggande, men det kanske är nyttigt. Vi kan hoppas att Karl och Liselott blir mer uppiggande. Låt oss bläddra några sidor i Lukas evangeliet till det 12:e kapitlet. Lukas evangeliet kapitel 12. 49 och 50 verserna. Det är Jesus som talar och han säger så här. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Det här är inte dagen före långfredagen. Det är långt tidigare. Och Jesus vet ju från början varför han har kommit till jorden. När Johannes berättar om det första under som Jesus gjorde vid bröllopet i Kana, så minns du att Maria, hans mor, stöter lite på honom och säger, de har inget vin. Och så säger han först, låt mig vara moder, min stund är ännu inte kommen. Min stund. Han visste från början vad som väntar. Och han är sann människa tillika med sann Gud. Han våndas inför det som ska ske. Och när helst du läser om Jesus i evangelierna, där han går omkring och botar sjuka, predikar, gör väl emot alla, så kan det vara nyttigt för dig att hålla i minne att här går en man som också bär en börda av ångest. Det är mot bakgrunden av det som vi ändå förstår vilket mått av godhet som liksom flödar ut ur hans liv. Att han trots detta inte blir självupptagen. Att han trots detta hela tiden är intresserad av människorna och inte av sig själv. För hur lätt är det inte när vi drabbas av ångest att man blir självupptagen? Och vi kan förstå redan av denna text, av detta faktum, att det finns ångestperspektiv som kan drabba den kristne. Kristenlivet på denna sidan är inte garanterat ångestfritt. Det finns tillstånd av ångest eller former av ångest som kanske istället hör ihop med vår delaktighet i Kristi lidande. Och vi kanske också kan förstå att när detta drabbar oss så kan det ändå finnas hjälp i den heliga ande, så att vi inte med nödvändighet ska behöva bli självupptagna. Vi lyssnar till vännen Paulus i första Korintierbrevet 2. Från början. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Ja, det var ingen superapostel i vår mening det här. Han hade inte ens något sken att upprätthålla. Ni minns väl hur svag och rädd jag var när jag kom första gången till Eskina. Det är härligt. Men han upplevde alltså mycket vånda inför det uppdrag som han ändå frimodigt kunde bekänna att Gud hade lagt på honom. Det kanske inte alla gånger så att om Gud ger oss en kallelse, en tjänst, ett uppdrag, att vi liksom ska räkna med att det där ska vara totalt ångestfritt område. Åh, det får aldrig vara någon vånda där inte, för då är det fel. Nej, tvärtom. Det är kanske just det Getsemane i ens liv. Det som han har fått som sin tjänst. Vi kan ju lyssna till profeten Jeremia, för att ta ett gammaltestamentligt exempel, 20 kapitlet. Jeremia är ju rätt så personlig. Många av de gammaltestamentliga profeterna ger ju inte så mycket data om sig själva, om man får uttrycka det så. Men Jeremia är rätt så personlig. Vi ska läsa hans klagan inför Herren. Vi inskränker oss till 7, 8 och 9 versen. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje var man smädar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga. Jag måste ropa över våld och förtryck. Ty Herrens ord har blivit mig till vanära och hån beständigt. Men när jag sa, jag vill inte tänka på honom eller vidare tala i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Låt oss gå vidare till Johannes 12 kapitel. Och där läsa några ord som jag tycker ger väldigt mycket av en nyckel för att vi ska kunna förstå, om jag får så uttrycka det, ångestens signalsystem. 20-27 verserna ska vi läsa där. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa, Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem, stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be, fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. I det vi brukar kalla vetekornets lag så tecknar Jesus, vad ska vi säga, två livsvägar. Han talar om att bevara sitt liv och han talar om att mista sitt liv. Att om inte vetekornet faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn, säger han. Och när vi nu tänker igenom de här båda alternativen så tycker vi ju plötsligt att det blir som ett val mellan pest och kolera. Därför att falla jorden och dö, det tycker vi ju känns väldigt ångestmättat. Och att bli ett ensamt korn, det känns ju inte bättre det heller. Och på något sätt så känns det som en labyrint med två dörrar men inga utgångar. Båda alternativen känns lika laddade med ångest. Falla i jorden och dö eller att bli ett ensamt korn. Men det är bara som det ser ut vid första ögonkastet. Jesus har något mycket viktigt att lära oss här. Därför att när vi tittar lite närmare på de här två alternativen så tycker vi att det ena ändå ser värre ut än det andra. Nämligen att falla i jorden och dö. Det är lite värre. För då har man ju fallit i jorden och dött. Men det är kanske inte hela världen att vara ett ensamt korn, bara man är ett korn i alla fall. Så i valet mellan pest och kolera så väljs kolera. Och jag tror att det är det som Jesus vill varna oss för. Nu är pesten inte pest så att säga, det är bara som det ser ut. Och det är det han vill tala om för oss. Den som mister sitt liv ska rädda det och få ett evigt liv. Det är inte egentligen ett val mellan ångest och ångest. Utan det är ett val mellan liv och död. Och nu gäller det för oss att försöka uttrycka det här så att vi förstår på djupet vad det handlar om. Vi har alltså redan sett och hört nu igen hur Jesus säger det, att nu är min själ fylld av oro. Ska jag be att få slippa denna stund? Nej, säger Jesus. Det är ju just därför jag har kommit hit. Och vi kanske kan uttrycka förhållandet så här, att det är en väldig skillnad mellan att känna fruktan och att regeras av fruktan. I det senare fallet, om jag regeras av min fruktan, då inte bara känner jag den utan jag låter den bestämma mitt liv. Om det är någonting som jag är rädd för så undviker jag det. Eller jag på något annat sätt försöker att slippa ifrån det jag är rädd för. Även om det skulle vara någonting som tillhör mitt liv. Jag menar, man kan vara rädd för mycket som man inte behöver syssla med. Vi har ju ett par vänner här ifrån Norge. Och de gnisslar ju tänder över alla pengar de måste lägga på räddningstjänst för att klara ut såna här svenskar som har hoppat fallskärm i trollväggen eller vad det heter. Och det kan man ju kanske känna lite pirrigt, och det är helt onödigt. Det hör inte till ens liv att hoppa fallskärm där. Det är bara dumheter. Men det finns mycket annat som hör till ens liv. Vi måste ha klart för oss att livet på denna jorden är inte utformat så att det ska kunna gå att förverkliga en total sprickfri ångestfrihet. Det finns mycket som är fruktansvärt i livet. Och det är orealistiskt att göra sig en annan föreställning, menar jag. Nå, inför det fruktansvärda, inför det som på ett eller annat sätt väcker min ångest, så kan jag reagera på två sätt. Det ena är att jag tänker så här: jag känner ångest. Det måste till varje pris undvikas. Vad är det nu som utlöser ångesten? Jo, det är det och det är det och det är detta. Jaha, då gör jag inte det. Jag håller mig på så långt avstånd som möjligt. Fastän det hör till mitt liv. Å andra sidan kan det vara så här att jag tänker som så att jag upplever ångest här. Men det som väcker min ångest, det är någonting som jag har prövat och funnit att det hör till mitt liv. Ja, men då ska det inte få regera mig. Det ska inte få bestämma min kurs. Utan om så min väg går rakt igenom det ångestmättade, det som framkallar ångest, så vill jag gå den vägen. Därför att om jag inför det fruktansvärda viker tillbaka och säger att livet går ut på att skona sig för det fruktansvärda, då säger Jesus, du vill bevara ditt liv. Du vill bevara ditt liv. Och därför mister du det. Och man börjar ganska snart se att människor som försöker leva så, de drabbas av mer ångest. Vi antar att du har köpt en äkta Rembrandt. Och så har du hängt den på väggen i din villa där hemma. Åh, en fin Rembrandt. Och du bjuder hem alla vänner på kräftkalas. Och de ska titta på den där fina tavlan och bli gröna av avund. Och när alla i stan vet att du har en äkta Rembrandt där hemma, så slår det plötsligt en tanke att hjälp, nu kan det komma tjuvar. Ja, nu gäller det att skona sig för det fruktansvärda. Tänk om någon kommer och tar din fina Rembrandt. Och du börjar sätta in små larm och du börjar sätta in elektriska taggtrådar i väggarna och i fönstren, och du börjar sätta in hönsnät i skorstenen och du gräver vallgrav runt huset och du bygger murar och hyr vaktbolag och hundar och jag vet inte vad. Och det knepiga är ju att ju fler vaktbolag du engagerar, desto mer stiger din ångest. Du försöker fly från det fruktansvärda, men det fruktansvärda kommer alltid att hinna upp dig. Det verkar vara den bättre vägen att bevara sitt liv. Det verkar vara det som ger minst ångest. Och för stunden är det så. Men på längre sikt ger det mer ångest. Och jag tror att väldigt många människor som brottas med de här svårigheterna idag, de är på något sätt på flykt ifrån det fruktansvärda i sitt liv. Och det fruktansvärda har hunnit upp dem. Och hinner alltid upp en. Och jag tror också att det Jesus vill undervisa oss om här, det är detta. Att om jag går min väg rakt fram, så att jag lever, så att säga, det som hör till mitt liv, om jag får uttrycka det så, så finns det kraft ifrån Gud. Det kom en ängel och styrkte Jesus i ett seman. Där finns det kraft. Men om jag är på flykt ifrån det som är mitt liv för att skona mig själv för det jag fruktar för, då finns det ingen kraft. Och det jag fruktar för hinner alltid upp mig. Och när det hinner upp mig, så finns det ingen kraft. Utan jag hamnar i ett baklås. Jag mister mitt liv för att jag ville bevara det. Och därför så är det viktigt att göra den skillnaden för sig. Skillnaden mellan att känna fruktan och att låta sig regeras av den. Att känna fruktan och att låta sig regeras. Vi ska ta ett sista bibelställe i Matteus 10 kapitel. 26-28 verserna. Jesus talar om förföljelserna i den yttersta tiden, och så säger han så här: var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen, och ingenting dolt som inte ska bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset. Och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället för honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Ja, det låter ju återigen som ett val mellan pest och kolera. Men Jesus vill lära oss att leva rätt. Det finns någonting som handlar om att för stunden, just för ögonblicket, skona sig för det fruktansvärda. Att liksom tro att hela livet går ut på att slippa ifrån. Jag tror att vi i västerlandet har drabbats mycket av detta. att livet går ut på att slippa ifrån. Och då varnar oss Jesus och säger det att om fruktan får regera oss, så är Gud inte Gud. Ty det jag fruktar för, det är min Gud. Om fruktan börjar styra mig, så kan inte Gud styra mig. Men om det som vi kallar gudsfruktan och som är något väldigt positivt får regera mitt liv, då kommer jag in på rätta banor. Det betyder inte att mitt liv blir garanterat ångestfritt, men det betyder att det finns mycket kraft att bli buren igenom det man fruktar för. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi har läst om att vi ska lyfta våra huvuden för vår befrielse nalkas. Och just nu så vill vi att du ska pejla djupen av våra hjärtan, så att vi verkligen blir klara över om vi väntar på befrielse eller inte. Hur pass fast rotade är vi på denna sida? Hur pass fast rotade är vi i himlen? Vi ber också att du på ditt barmhärtiga men ändå klara sätt visar oss om vi har försökt att leva så att vi bevarar vårt liv och därigenom hinns upp av allt det fruktansvärda, istället för att gå in i det fruktansvärda som hör till vårt liv och kan göra det. Så som du kan få leda oss, om du ledde Israels folk ut i öknen, det fruktansvärda tyckte de om. Men att bli buren av dig i de svårigheterna. Lär oss att förstå det här, Herre. Var och en enskilt i våra liv. Och vi skulle vilja att ingen annan fruktan fick regera oss än Guds fruktan. Låt så ske, Jesus. Amen.